sex eller sju eller även tio lager skikt utan på människan. Och man säger då att dessa skikten utan på människokroppen har distinkta funktioner. Och sjukdom kan förklaras med obalans i de här sakerna. Sjukdom uppstår när det är obalans i det andliga, i det emotionella. Och eterkroppen blir en sorts bindled mellan det metafysiska, det emotionella, det andliga och det fysiska. Och det här är en förutsättning för många av de alternativa behandlingsformerna. Där man går aktivt in på en av de här nivåerna. Ofta så går man in på den så kallade eterkroppen. Och så behandlar man där vad man tror är orsaken till sjukdom och plågor. Och om vi tittar på näten, söker på aura till exempel, så hittar man massor av bilder. Massor av bilder av vad som är människans aura. Och man talar då om energifält. Man säger att det finns energi inom människan, runt människan. Att man kan uppöva sin förmåga att se människors aura. Och det är ju också många som håller på med att erbjuda att jag kan se din aura. Jag kan berätta hur du är som person. Jag kan berätta om någonting är sjukt, om det håller på att bli sjukdom. Om det är någonting som är i obalans. Och det finns massor av böcker som ger instruktion om hur man tränar upp sina ögon att se människors aura. Och det tycker man är väldigt viktigt, därför att auran är det centrala i människan. Detta här påminner mycket om en gnostisk tankegång. Att egentligen så är det fysiska, det är bara en manifestation av allt det andra. Det är egentligen det andliga som är det viktiga. Och sjukdom börjar alltid i det andliga. Och vi vet från en biblisk synpunkt självklart, sjukdom kan komma från det andliga. Utan här tror man att allt har någon sorts andlig orsak. Det finns i det metafysiska, inte i det fysiska. Man tror inte så mycket på att det finns bakterier, att det finns mikrober som förorsakar sjukdom. Utan om det är mikrober så är det den ande som de här mikroberna bär med sig. Det är den livskraften, eller negativa livskraften som de har med sig. Så i den grad man tror på mikrober, i den grad man tror på bakterier, virus och så vidare, så är det därför att de också har metafysiska egenskaper. Och därför så behandlar man inte sjukdom på det fysiska planet, utan på det metafysiska planet. Och därför så blir de här skikten väldigt viktiga, därför att allt rör sig om att förmedla kraft. De här behandlarna, de är mycket mer bevisst på att förmedla kraft än de flesta kristna är. Och man har, som på den ritningen här, de här händerna. Och man ser hur människans aura, hur den här kraften kan gå ut ur människors händer. Och när man healar människor, när man lägger händerna på människor, så kan energi överföras. Man kallar det inte alltid kraft, utan man använder ord som energi. Men man menar detsamma. Precis detsamma, det är bara språk det här. Är det någon som tryckt på någonting där uppe? Där. Om man går på en sån alternativ mässa eller New Age-mässa, så vill man se att där kan man, till exempel så såg jag i Norge, så kunde man för 500 kronor så kunde man få sin aurabild. Och det låter ju bra. Då har man ju fysiskt bevisat att auran finns. Och många människor, de tror det. De tror verkligen att de har tagit bild av min aura. Jag har den på kylskåpet. Titta, jag har en röd aura. Min man har en blå. Det är inte märkligt att vi inte kommer överens, va? Nej, nu är jag kanske inte så snäll. Utan folk tror på det här därför att det verkar så vetenskapligt. Men det är ju hevat över en var tvivel när man kan ta bild av någonting. En bild kan väl inte ljuga? Hur säger man? Kan väl en bild ljuga? Här finns det teknologi där som kan göra en bild av människans aura. Jag blev lite nyfiken, så jag gick in på nätet en gång. Så började jag söka på aura-kamera. Och så sökade jag också, så hittade jag ett patent. För jag hade sett de här kamerorna på New Age-mässan. Jag hade sett hur de använde de här kamerorna och jag tänkte, hur i alla dagar, vad är det verkligen som sker? Vad är det de gör med de här kamerorna? Och hur kan de tro på det här? Väl, så fann jag den här patenten. Det här är ett patent på en aura-kamera. Och det är den modellen som har varit använts. Nu är den ofta digitala, men det här är den analoga modellen. Då använder man en polaroidkamera. I en kassa, du ser inte att det bara är en polaroidkamera. Du ser det på bilden som kommer ut att det är en polaroidbild. Men i den här svarta kassan så finns den lådan, så finns det en polaroidkamera. Och så måste den som ska tas bilden måste lägga handen på en sensor. Kan du se där borta i bilden, finns det också en elektrod, står det. Där kan du lägga dina händer på elektroder. Och så finns det ett kretslopp, några ledningar från de här punkterna som går in i datorn, en dator. Och den datorn, den styr några glödlampor som finns inuti kameran. Glödlampor i olika färger. Är det inte fantastiskt? Så det påminner om en lögndetektor. Du lägger din hand på några elektroder och så blir det, jag menar, hur fuktig, hur mycket ström som går igenom de olika fingrarna, det är ganska tillfälligt. Men här tror man då att därför att kraftfältet i människan, den går alldeles ut i fingrarna. Och det elektriska motståndet i fingrarna, det måste avspegla det andliga. Det måste avspegla auran. Så då använder man bara en computer till att tolka de här signalerna från motståndet mellan de olika fingrarna. Och så bara tänder man olika glödlampor och så tar man en bild. Jag blev alldeles chockad. Är det så enkelt? Ja, det är det. Så kan man ta 500 kronor för en bild. För jag tror den här kameran är jättedyr. Jag har sett i Nordnorge hur folk driver med behandling. Till exempel något de kallar bioresonansterapi. Det hör sig bra ut, va? De säger det finns svingningar i människan. Och vi har en apparat som kan mäta de här svingningarna. Och så kan vi mäta vad sjukdomen finns någonstans. Och så kan man hitta vad sorts medicin som hjälper mot de här fela svingningarna. Så finns en apparat, den kostar mer än 100 000 kronor. Och det finns en klinik i närheten av Tromsø som driver med bioresonansterapi. Och då sitter patienten med en elektrod i varje hand. Och så får man ut en liten kurva på den här apparaten. Och så kan man till exempel bara sätta ting över patientens huvud och se, är du allergisk mot det här? Så kan man ta en flaska öl och sätta över huvudet på patienten. Tåler du det här? Och så kan man hitta, om du är allergisk, så tar man ett allergen, någonting som du reagerar på, som du är överkänslig för. Så puttar man det på patienten och så ser man om man får en kurva. Så säger man att den här maskinen, den plockar upp bioresonanskurven för den här patienten. Och så kan maskinen invertera den här resonanskurvan. Och så kan den sända den tillbaka i patienten så patienten blir helad. Och jag tror att de här behandlarna, de tror på den här maskinen. De hade aldrig använt mer än 100 000 kronor på en sån grej om de inte trodde. Här finns det uppenbarligen folk högre upp i systemet som gör goda pengar på bara nonsens. Det har inte varit upptäckt några svingningar av det här slaget. Och det finns, om så vore, så vore det här en jätterevolution inom medicinen. Det ville ha varit publicerat inom nolltid om det här var sant. Då, inom mitt område, då Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte röntgenstrålarna för 110 år sedan. Då blev det publicerat 100 artiklar på ett år. För 110 år sedan, därför att det var bara fantastiskt man upptäckte de här strålarna. Man frågade inte ens om det här kunde vara farligt eller någonting. Det var bara fantastiskt, man hade upptäckt någonting. Så om det här bioresonansgrejen var någonting, så ville ju det här vara känd överallt. Därför att man såg resultaten. Men det finns massor av kvasiteknologi, pseudovetenskap som människor tror på därför att de vill gärna hjälpa människor. Och det finns folk som tjänar massor av pengar på de här sakerna. Och aurakamera, det tror jag mycket samma sak. Nu är det ofta så att aurakameror inte är analoga längre. Måste jag be dem hjälp igen? Kan inte de styra? Oh, kan inte bruka piltast? Ja, men... Nej, då får vi starta om den om det är det som behövs. Ja, det kan du vara. Okej, okay, ja. Så nu använder man digital teknik. Det är billigare, enklare. Men det är precis samma teknik. Och om man går på New Age-mässan nu så sitter de där med en laptop. Så har de en webbkamera. Och så kan du ta din bild. Jag vet inte hur många 100 kronor man tar för det. Det har jag inte undersökt. Men så får man en bild med färger bakom. Och det påminner mig väldigt om de här spelen som mina barn har med iToy och allt det här. Och du kan göra någonting och så mixar man in två bilder och så får man olika färger och olika bakgrunder. Det bara skillnaden är att här har man handen på de här elektroderna. Och så har man en klippfast tro på att vad som händer när du har handen på de här elektroderna är att elektroderna de är stanna att upptäcka vad som rör sig i människans aura. Vad som finns i det metafysiska. Och så kommer det färger in i bilden bak patienten eller personen. Det är ju inte alltid en patient. Och så kan man utifrån färgerna säga någonting om personens typ och personlighet. Om någonting är fel. Jag vet inte om ni har sett den här, de här filmerna med Relas Åberg. De som heter Hälsoresan. Har ni sett den? Men han bor vid sidan så flyttar in en legitimerad häxa. Har ni sett den? Ja, han är kärlekssorg. Så kommer han in och så tar en aurabild så han är alldeles svart. Så blir han kär i den här häxan och så efter ett tag så är det stort rött hjärta på aurabilden. Det är nästan vackert. Han var så deprimerad att auran var alldeles svart. Men många människor, de tror helt allvarligt på det här. De styr liven sin efter det här. Och här till exempel, här finns ett rum för färgterapi. Och det behöver ju inte vara någonting skumt. Jag menar det, om du går med gröna eller röda eller gula färger i dina kläder. Om du använder grönt badvatten till exempel. Det behöver ju inte vara särskilt okult. Det kan åtminstone vara inspirerande med grönt badvatten och vaxljus. Men man har en tro på att färger är viktiga. Men då kopplar man ofta det med människans aura. Här ser man hur det står en laptop där med en enkel webbkamera. Och så tar man aurabildet av patienten och så ställer man en diagnos utifrån aurafotot. Och så ger man färgterapi. Och det behöver ju inte vara någonting skumt i färger. I för sig. Problemet blir när allt det här är grundat på den här aurafoton. Den här bilden som jag har tagit av ditt övernaturliga jag. Det här är en bild av din osynliga människa. Det här är på sätt och vis din invärtes människa. Det här är en bild av vad som finns på insidan och utsidan och runt dig. Vad som inte. Jag hoppas säga vad inget människa så, inget människa öra hört. Det här. Vi är klara att göra en bild på vem du är i det osynliga. Och så styr man livet sitt efter det här. Så styr man sin behandling efter det här. Och så förs man in i ett tankesätt. Ett tankesätt som går på det övernaturliga. Som går på min aura. Man får nästa bild. Här kan man se hur man på nätet reklamerar för olika program. Olika datorprogram. För aurafoto. Det här är ett enkelt paket där du kan använda en vanlig laptop. Och så får du den här, det här, se på den översta bilden till vänster där. Så hur den här damen putter sin hand på de här elektroderna. Och så kommer det upp färger på skärmen. Jag tyckte det var lite roligt. Han Egil Svartdal, den norska tv-pastorn. Han gick på alternativmässan och så han betalade 500 kronor för en aurabild på tv. Och så kom det massa färger och så gick han runt och så 10 minuter senare så gjorde han det en gång till på tv. Och så kom det helt andra färger. Så han frågade, varför är han, som han alltid frågar, han är väldigt, han verkar väldigt öppen och få folk att säga vad de tänker och sådär. Så han säger, varför är det andra färgen nu? Ja, men nu vet du vad din aura där har påverkat dig. Och så har man en förklaring även på det. Vi kan ta nästa bild. Men auran, den hänger då ihop med hela den mystiska österländska människosynen, där man också talar om chakror. Ni har kanske hört om chakra meditation och hur människan har chakror. Och då talar man om 7 olika nivåer som går längs kotpelaren, från korsbenet upp över huvudet. Och man har då en teori om den här kundaliniormen som ligger som en spiral allra nederst i ryggen. Och det är en kraft, det är en andlig kraft som finns i människan. Och genom chakra meditation eller andra andliga tekniker så kan man få den här ormen att resa sig. Och när den här ormen reser sig så går den genom de här 7 olika nivån uppåt mot det allra högsta, som är kronchakrat, där man uppnår enlightenment, där man verkligen får uppenbarelsen om allt i livet, och man har den högsta andliga sanningen, man har den högsta andliga kraften. Så det här teorin om en andlig kraft som reser sig, det här är målet för chakra meditation. Det här är väldigt centralt i transcendental meditation, där du har den här ormen som en bild på den här kraften som reser sig. Vi ska tala lite mer om det senare. Men det är väldigt centralt, och man tror då att chakrorna, det är också en del av människans aura. Och det hänger ihop, allt det här. Allt hänger ihop. Och det är ingenting. Det finns inga ting som inte stämmer med varandra inom alternativ medicin, åtminstone inom New Age. Man kan vara öppen för allt. Och det finns ingen absolut sanning. Det är den största skillnaden från biblisk kristendom. Att det finns ingen absolut sanning. Allt är subjektivt. Som om någon har upptäckt chakrorna, så är det en sida auran. Om någon andra upptäckt eterkroppen, så är det en sida auran. Och vi bara för all den här kunskapen tillsammans, och så får man sanning, den stora sanningen. Men de här chakrorna, de är väldigt centrala. Kan vi ta nästa bild? Och man tror också då att eterkroppen, det är bindleden mellan inte bara den andliga kroppen och den fysiska kroppen, utan också till de här chakrorna. Därför kan man blanda och kombinera olika terapiformer, kombinera olika tekniker för att få större kraft, få mer energi. Och den här bilden ska visa hur eterkroppen, som är bindleden mellan det andliga och det fysiska, hänger ihop med chakrorna, som är i den lägsta bilden till höger där. Nu kommer vi ta nästa bild. Och när vi kommer till eterkroppen, så är det hela grundlaget för den traditionella formen för akupunktur. Akupunktur bygger på hela teorin om eterkroppen, som är bindleden mellan det fysiska och det andliga. Och genom den här eterkroppen så finns det 12 stycken meridianer. Och man säger att de här meridianerna, det är som ledningar där den andliga energin chi flödar genom kroppen. Och därför så vill det vara så att när en människa blir sjuk, så finns det en obalans i det andliga, i det övna, i det inte synliga, i den andliga kroppen, som vill manifestera sig i den fysiska kroppen. Och detta vill då också påverka eterkroppen, som är bindleden mellan det fysiska och det andliga. Därför kan man behandla den här sjukdomen i eterkroppen. Det är hela utgångspunktet för de 12 meridianerna. Här har man tillgång till energiflödet som går i människan. Nästa bild. Här finns en bild som visar hur man också tror att allt kan gå tillsammans. Här har vi auran, här har vi chakrorna, här har vi också meridianerna. Och jag trodde när jag började läsa lite om alternativ medicin att zonterapi det var nog en sak. Akupunktur var någonting annat. Chakra meditation var någonting helt annat. Men när man läser de här litteraturen, åtminstone de sista 20-30 åren, så har de här människorna kommit tillsammans. Och så har man sagt, det är ju precis samma sak. Vi har ju samma evangelium. Det här är ju samma människosyn. Och de brukar samma argument nu för alla behandlingsformerna. Det är väldigt lätt. Du kan ta nästan vilken som helst bok om alternativ medicin och läsa. Du vill känna igen dem här. Så jag kommer inte att ha en föredrag nu om 40 olika former för alternativ medicin. Jag ger dig bara nycklarna så du kan titta på teorin. Vad säger de? Så vill du igenkänna det här aura. Det här är eterkroppen. Det här är meridian. Det här är chakror. Och så är det samma teorin som ligger i botten. Det är det viktiga. Jag gillar inte att läsa om alternativ medicin. Somliga har sagt att jag liksom skulle vara någon sorts expert på alternativ medicin. Det är jag inte. Jag gillar inte att läsa om. Några säger att jag har sånt intresse för alternativ medicin. Nej, jag har inte intresse för alternativ medicin. Jag började läsa lite om alternativ medicin för 15-16 år sedan. Därför att jag var på en internationell kristen karismatisk konferens. Där tidningen till konferensen hade en hel sida med en annons för alternativ medicin. Så då skrev jag till redaktören i den där tidskriften. Och så sa jag, kan det här vara bra? Så visade jag till några referenser som sa att det här är ju okult. Och jag var väldigt spänd, vad säger han? Och han var väldigt tacksam faktiskt. Så han ringde tillbaka, tack ska du ha, jag visste inte det här. Kan inte du skriva en artikelserie i vår tidskrift? Så gjorde jag det. Det var sista året när jag läste medicin. Sista halvåret på medicin faktiskt. När jag läste till mina sista examen. Men det här ville jag göra. Jag kände att jag måste bara göra det här. Det är en möjlighet. Så jag skrev då 6 artiklar. Jag läste medicin, mest medicin, och så tog jag upp några böcker, alternativ medicin, och så gick det. Så växlade jag på det, så skrev jag de här artiklarna. Under det sista året jag läste medicin så skrev jag de här artiklarna, och det är utgångspunkter för de artiklarna som ligger på nätet nu. Kan vi ta nästa bild? Om vi ser på de här akupunkturmeridianen så snackar man och talar man om 12 meridian. Nu ska vi snart ta paus. Och de olika meridianen, de går till olika organ. Om man säger, till exempel så kan man här se hur man har blåsmeridianen, tunntandsmeridianen, hjärtmeridianen, mjältmeridianen, magmeridianen, tjocktandsmeridianen, lungmeridianen, levermeridianen, gallblåsmeridianen, njurmeridianen, ja, cirkulation och 6. Och så har man något som man kallar den tredubbla kroppsvärmaren. Den är lite mer mytisk. Och det här är ju flera tusen år gamla teorin. Så man har då en föreställning om att det finns en tredubbel kroppsvärmare. Och åtminstone i Norden så tränger man en tredubbel kroppsvärmare. Kanske vore det nog med en enkel eller dubbel när i varmare länder. Men då tänker man sig att alla vitala organ i kroppen har sin egen meridian. Och sjukdom i det organet vill uppenbara sig långs den meridianen. Och då kan man behandla det organet genom att behandla den meridianen. Och det här, det hela syftet med akupunktur är att gå in på de här meridianen. På de här akupunkturpunkterna. Om du har sett de här skitserna som hänger på väggen hos en akupunktör. Det började, har jag läst, med 365 sådana punkter, en för varje dag i året, men nu är det mer än 2000. Och då har man olika punkter som är knutpunkt långs de här meridianen, där energin är uppkoncentrerad så att man kan åkomma den här energin med massage, nålar, vad det ska vara. Det ska vi höra mer om i nästa lektion. Då är det paus. Ja, det var gott med lite kaffe. Jag är glad att vara här för det svenska kaffet, därför att det norska kaffet, jag vet inte om det har varit mycket i Norge, men kaffet är fruktansvärt dåligt i Norge. Flera år så körde jag till Sverige. Och jag köpte Zoega Skånerost. 8 kilo i slängen. Tog med mig till Nordnorge. Det var för mycket att ha på plan och så måste sända det med posten. Men jag dricker fortfarande det. Men nu har de fått Zoega på Rema. Nästan profetiskt. Så jag kokar mitt Zoega på min presskanna och så serverar jag till alla mina kollegor. Och de blir jätteglada för det här är helt annorlunda än det andra kaffet. Så, och vi har många svenska vikarier också. De är jätteglada för att få lite riktigt svenskt kaffe. Idag har jag fått riktigt svenskt kaffe så jag är nöjd. Okej, vi talade om de här meridianen. Vi kan ta en bild vidare. Här ser man hur man till exempel behandlar de här meridianerna med nålar i akupunktur. All akupunktur rör sig om att sticka i de här meridianen. Vi kan ta med en gång, några vill säga, kanske det finns fysioterapeuter, sjukgymnaster som bara sticker nålar i triggerpunkt till exempel. Ett sted det gör ont för att få smärtan att bli borta. Och naturligtvis så finns det en möjlighet för att ett nålstick i ett punkt som är ömmande kan ha samma effekt som när du har ont i axeln och du masserar det punktet. Och så blir det punkten mjukt och så är smärtan borta. Problemet är att det finns väldigt få sjukgymnaster, sjuksköterskor och andra som använder akupunktur som bara sticker i triggerpunkt, bara i ömma punkt. Nästan alla använder meridianen. Även om de säger att jag tror inte på det som ligger bakom, jag tror inte på den kinesiska modellen. Och många, även de som kallar sig kristna, säger att ja, men jag praktiserar bara europeisk akupunktur, som om det vore bättre bara därför att det är europeisk. Men då menar de självklart att jag tror inte på taoismen. Jag tror det här inte har någonting med det andliga att göra, utan jag använder bara tekniken. Men som vi ska se så finns det inga nervbanor. Det finns inga kärl. Det finns ingenting i den mänskliga anatomin som kan förklara de här meridianen. Så när man använder de här meridianen så är det därför att man har tagit människosynen från den kinesiska medicinen. Och då, jag ska inte säga att allt som är kinesiskt är dåligt. De har en jättekultur för flera tusen år. Det är jättemycket bra som kommer från Kina och från Fjärra Östern. Självklart. Men vi måste vara ärliga och titta på vad är teorin bakom den här behandlingen. Och det är meridianbehandling, meridianterapi. Där man försöker ordna med andliga krafter genom att manipulera andliga banor. Så de här meridianerna som de tror går genom kroppen har den energin i sig som man försöker manipulera. Nästa bild. När man läser alternativ medicin eller talar med folk som driver med akupunktur, olika former för alternativ behandling, så kommer man inte utan om det här symbolen. Och den kan man ju se överallt nu. Även stora företag använder yin-yang-symbolen i sin logo och den blir använd överallt. Den är väldigt populär. Men upphovet till den här, det är att yin och yang, det är två sidor av den gudomliga kraften qi. Inom taoismen så tror man på Tao. Det är den gudomliga kraften som fyller universum. Och som vi alla tar del av, allt levande i världen innehåller Tao. Och vi är en enda stor skapelse. Tao är ingen personlig gud. Tao har ingen personliga egenskaper. Utan Tao, det är det alltomslutande kraftfältet, eller vad man ska säga. Det är kraften som genomströmmar universum. Som genomströmmar allt levande, människor, djur, plantor, allting innehåller Tao. Och det är en panteist, det är en världsbild som där det gudomliga finns i allting. Men det är inte en person, det är inte en fader, det är inte en frälsare. Utan en opersonlig gudom som finns i allt. Och när man talar om qi så är det egentligen bara ett av de sätten som som ta och uppenbarar sig. Därför att chi betyder egentligen ta i rörelse, tao i rörelse. Så när tao uppenbarar sig i den mänskliga organismen så är det som chi. Då är det andlig kraft i rörelse, den gudomliga principen, den gudomliga kraften som är i rörelse i människan, i djur, i en planta, allt som lever. Och man säger att chi har två ansikten, två sidor. Och det finns hela tiden en balans mellan de två här sidorna. Omtrent som sidorna på en krona, den framsida och en baksida. Och det här är i balans hela tiden. Då talar man om det här yin och yang. Och det har väl alla hört talas om. Och när man säger att det finns obalans i kroppen så menar man att det finns en obalans mellan yin och yang. Och egentligen så är det bara här de två sätterna som chi uppenbarar sig på. Som yin, som är den feminina, den ljusa, den svaga sidan. Och yang som är den manliga, eller kanske den mörka. Du har alltid en balans mellan ljus och mörker, mellan kvinnlighet och manlighet, mellan starka och svaghet. Du har hela tiden en balans och det finns ingen djävul i det här systemet. Därför att tao innebär allt, både det goda och det onda. Både det ljusa och det mörka. Och därför så är det så att när det finns sjukdom i kroppen så är det obalans i kroppens chi. Det kan vara för mycket yin eller för mycket yang eller för lite yin eller för lite yang. Och det kan vara skillnad från en meridian till en annan, var det finns för mycket eller för lite, antingen du talar om yin eller yang. Och då går behandlingen ut på att först måste du diagnostisera var finns det för mycket eller för lite yin eller yang. Och så kan man manipulera de här meridianen för att återvinna balansen mellan yin och yang. Så här är också den kinesiska symbolen för qi, yang och yin. Ofta så kan man också höra att man några platser så talar man om qi, andra om qi, med alltså QI. Det är samma sak. Det är bara översättning från kinesiska. Så om man till exempel snackar om qigong så är det samma qigong eller qigong alltså. Och du vill se många av de här terapeutiska metoderna innehåller ordet qi, antingen qi eller qi. Och det är en nyckel. Det visar med all tydlighet vilken kraft man åkallar, vilken kraft man arbetar med. Att det här är den taoistiska världsbilden. Då nästa bild. Vid akupunktur så har man de här 12 meridianerna. Och kanske över 2000 punkt som man kan behandla. Och då sätter man nålar i de här punkterna. Och man tror att det finns knutpunkt långs de här meridianerna. Där energin finns uppkoncentrerad. Där man har tillgång ungefär som små fönster längs den här kanalen, små öppningar längs de här kanalerna där man har tillgång till energin qi, där den flödar uppenbara sig som yin eller yang. Och då kan man sätta obalans in i balans, därför att de här nålarna, de fungerar som nästan som en sorts antenn. Därför att inom taoismen så finns det en filosofi om att människan, det är mikrokosmos. Och resten av världen och universum, det är makrokosmos. Och det behöver vara en balans mellan mikrokosmos och makrokosmos. Och man kan använda de här nålarna för att överföra energin qi till den mänskliga organismen. Så att man kan återvinna balansen mellan yin och yang i mikrokosmos så som det finns i makrokosmos. Man har teorier om att olika sorters mat innehåller olika mängder yin eller yang. Så därmed blir det viktigt vad vi äter. Och det är även så att därför att kvinnor har mycket yin, män har mycket yang, så är det också olika vad män och kvinnor borde äta. Därför att du måste hela tiden ha en balans mellan yin och yang. Och då blir det lite sånt svårt när man talar om örtterapi till exempel, kinesisk örtterapi. Det är inget konstigt att äta örter eller plantor som Gud skapat för att behandla sjukdom. Det finns massor av örter och plantor som har helande effekter. Många av våra mediciner kommer från plantor, till exempel penicillinet som har varit en oerhört stor välsignelse. Det är en svamp Penicillium nutatum som producerar penicillinet. Så det är ju naturmedicin på sitt bästa, egentligen. Men när du kommer till en kinesisk örtmedicinare eller en kinesisk traditionell medicinare, så vill han titta på dig och så vill han undersöka dig och så gör han olika diagnostiska metoder för att finna balansen mellan yin och yang. Och när han förordnar vilka örter du ska äta, så vill han se vilka örter innehåller yin, vilka örter innehåller yang. Och så måste han se om du är man eller kvinna, och så måste han diagnostisera om du har överflöd av yin eller yang eller om det är brist på yin eller yang. Och så förordnar han receptet åt dig utifrån balansen mellan yin och yang. Och då är det egentligen qi han försöker behandla, därför att man har en tro på att hela universum är genomströmmad av den här gudomliga kraften qi. Och då blir det också ett problem med diagnostiken. Du kanske har hört att i östern så är det vanligt att man tillägger puls väldigt stor betydelse. Och en kinesisk läkare, inte skolmedicinare men en traditionell kinesisk läkare, han vill ofta lägga flera fingrar på handleden och så vill han känna på pulsen. Och då har man teorier om åtminstone 10 punkter här långs arteria ulnaris, arteria radialis, de här artärerna som går här nederst i armen. Så på olika punkt långs de här arterierna så tror man att man kan känna på om det är för mycket yin eller yang i de olika meridianen, de olika kroppsorganen. Det finns naturligtvis ingen naturlig förklaring på det. Pulsen är en produkt av att hjärtat pumpar blodet ut i artärerna. Och det går som en våg, det kan man mäta, det följer fysikens lagar om hur en våg brider sig ut genom ett rör eller en slanga. Så kan man beräkna hur pulsen ska vara. Men inom kinesisk filosofi och traditionell kinesisk medicin så tillägger man väldigt stor vikt åt hur pulsen känns i olika punkter långs den samma artären. En centimeter högre upp så är det plötsligt ett helt annat organ man undersöker. Så känner man på pulsen och så säger man, aha, det finns brist av yin i den här meridianen. Här måste vi behandla. Och då kan man till exempel sticka en nål i pannan. Ja, men jag ska ju behandla levern. Ja, men levermeridianen kan gå där. Eller så kanske man finner att här finns det brist på yang i en annan meridian, ett annat organ. Det kan man hitta vid till exempel att göra pulsdiagnostik. Så kan man börja sticka en nål en annan plats. Och den kan vara ofta var som helst från nissen till fötterna, bara man inom rätt meridian. Eller kanske man bara behandlar alla patienter bara till örat. Det ska vi se exempel på. Och det går på det att man har den här logiken att det finns ett mikrokosmos i människan. Det finns ett mikrokosmos som hela tiden avspeglar makrokosmos. Och makrokosmos, där har du qi med yin och yang som du ska då föra in i människan och få balans. Nästa bild. Så här blir en patient behandlad i meridianen som går i foten. Och så vill man kanske säga, ja, men det är ju rätt vanligt att i Skandinavien så säger man det att vi tror inte på filosofin bakom, och då måste ju vara bra. Det finns ju vetenskapliga förklaringar på hur det där fungerar, säger man. Problemet är att de här vetenskapliga förklaringarna, de har stora brister. Men ofta så använder man svåra ord. Om man inte är läkare eller fysiolog eller arbetar inom naturvetenskap, så kan det vara väldigt svårt att förstå vad de här teorierna går ut på. Till exempel så säger man, om du ser i mina artiklar så citerar jag där hur en akupunktör i Norge skriver en artikel hvor hun säger att akupunkturens effekt är gott förklarad genom den spinotalamiska portteorin. Hör så enkelt ut, va? Spinotalamiska portteorin. Och jag tror inte hon förstår vad den spinotalamiska portteorin är alls. Det misstänker jag. Om hon tror att allt inom akupunkturen kan förklaras med det. Och det är faktiskt rätt. Den spinotalamiska portteorin säger att om du ger smärta i en punkt, och den nerven som för den smärtan tillbaka till ryggmärgen och upp till talamus i hjärnan, så kan det frisläpps endorfiner som ger en smärtstillande effekt. Och du kan också få reflexer tillbaka som dämper smärtan. Det är ju Någonting av det vi gör när vi har klåda efter ett myggstick, så klådar vi helt tills det gör ont. Man säger man, först kommer den söta klåda, så kommer den sura svian. Och det är ju det att man stimulerar det området därför att det är så ont med den här klådan. Och så till slut så är det bara svid och det gör ont och det är lite bättre. Men det är att vi klådar, att vi stimulerar det området. Det har någonting med den där effekten att göra. Att någon lokal stimulering kan frisläppa någonting. Och självklart, när det gör ont så är det för därför att det blöder. Det är inte spinotalamiska portteorin. Men man kan sätta på en elektrod i ett punkt där det finns en perifer nerva. Så kan man sätta på elektrisk stimulering. Och så kan man få samma effekten. Att du får en smärtlindrande effekt. Inte väldigt stor smärtlindrande effekt, men något smärtlindrande effekt. Men då behandlar man nerver. Perifera nerver. Konkreta nerver. Man behandlar inte meridianer. Problemet blir att de här samma akupunktörerna som säger att vi tror på den spinotalamiska portteorin, allt är vetenskapligt förklarat, de behandlar också röksug. Hallå? Ja, nej, vi sticker på de här punkterna så hjälper det, det vet vi. Ja, hur då? Nej, vi vet att de här punkterna längs meridianerna, de fungerar gott på röksug. Ja, hur vet du det? Ja, erfarenhet har visat det. Ja, kan du förklara det med spinotalamiska portteorin? Nej, men det här fungerar ju, säger man då. Och därför säger också böcker skrivna för läkare, skrivna för hälsovårdspersonal om akupunktur. De presenterar först de här vetenskapliga teorierna och säger, den här är ju flotta. Det är så långt vi har kommit i att förklara de här effekterna. Men så säger man längre ner nästan alltid. Men om man verkligen ska förklara effekter så måste man gå in i den traditionella kinesiska modellen. Det skriver man helt öppet. Även den där artikeln som jag citerade där. Hon som säger att den spinotalamiska portteorin kan gott förklara effekten av akupunktur. Hon skriver senare ned att man behöver den här modellen med yin och yang och meridianer för att förklara akupunktur. Det kommer senare. Men vid första blicken så ser det ut som det här är någonting vetenskapligt. Och det är inte många som håller på med akupunktur som är nöjda bara vid att få en svag smärtstillande effekt. Så jag ska inte säga här att alla nålstick måste vara någonting från taoismen. Självklart så kan det finnas till exempel sjukgymnaster som sticker bara i triggerpunkt där det finns muskelknutor. Eller som sticker för att stimulera perifera nerver och få en lokal smärtstillande effekt. Det kan vara. Men även de som säger att de bara gör så har gärna den här kartan på väggen med alla de kinesiska meridianen. Och även om de säger att jag tror inte på den kinesiska modellen, så använder de modellen. För mig blir det lika märkligt som att säga att jag tror inte på Koranen, men därför att jag har sett att muslimerna, de har mycket bra effekt av det de håller på med. Så fem gånger varje dag så vänder jag mig mot Mekka, så ropar jag alla, men jag menar ingenting med det. Jag tror inte på Koranen. Nu är jag kanske möjligtvis lite inte så trevlig med de här akupunktörerna precis nu. Men jag tycker det, vi måste, det finns någonting inte logiskt i det här. Vi måste gå till botten i det. Vi måste fråga, vad tror du egentligen det här är? Jag var nyligen intervjuad i en bok här som blev utgiven i Norge för 3-4 veckor sedan, som heter Söker Gud om andlig längtan i vår tid. Och jag blev intervjuad där därför att jag skrivit lite om akupunktur och sådär. Och den innehåller starka vittnesbörd från människor i Norge som har varit akupunktörer, som har varit zonterapeuter. Och som plötsligt upptäckte att det här är någonting okult. Och de förklarar sin väg ut ur det och fram till Jesus. Och flera av dem berättar hur de måste bli befriade. Demoner blev kastade ut ur den. Det finns vittnesbörd i den här boken. Hur den blev befriade. Till exempel så finns det här en kvinna som höll på med alternativ behandling en stund. Och så blev hon dragen mot Jesus. Hon ville tro på Jesus. Och så slutade det här med att hon har sin väninna på besök och säger att hon upplever att hon har använt healing, hon har använt olika alternativa metoder och hon har använt magiska formular och mycket saker, och upplevt att det börjar bli skrämmande eftersom hon eftersom hon såg att det här fungerade. Hon var kär i hästar. Hon stod där med en häst och så gjorde hon något tecken på hästen. Och plötsligt så ser hon att hästen vid sidan av får skräck och blir helt vild när hon gör de här tecknen. Och hon hilar vattnet som står på bordet och ser plötsligt att dottern reagerar väldigt starkt på det här. Och hon börjar förstå att det här finns något andligt i det. Och då får hon tag på sin väninna som är kristen och så säger hon: ja, vi har det här äckliga ut ur kroppen, suckar hon. Siri håller lätt på axeln och frågar: vill du avsäga dig djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsende? Ja, svarar hon. Jag vill avsäga mig djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsende. I samma ögonblick bryter krafterna loss. Iskalla kasta, kyla går ut ur hennes kropp. Benen går som trumpinnar på golvet. Siri ber för henne en lång stund. Hon känner kylan som slår ut över väninnan. Hon märker att hon är i kontakt med onda krafter. Men hon tror på en som är större. Och hon ber. Ann-Kristin förstår inte allt som sker, men hon märker något som kastas ut ur henne i Jesu namn. Plötsligt känner hon en väldig frid och något lätt och gott över huvudet. Vad är detta? Vill hon veta. Det känns tryggt och gott. Det är den heliga ande, svarar Siri. Då vi omberar det, säger Ann-Kristin, strålande glädje. Så ber i frälsningsbönen tillsammans. Jesus, jag tror att du dog för mina synder och uppstod från de döda. Jag vill att du ska vara Herre i mitt liv. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Fräls mig. Fyll mitt hjärta med den heliga ande. I den boken så finns det flera vittnesbörd från människor som berättar sin väg ut ur det alternativa och in till Guds alternativ. När de kommer hem till fadershuset. Men i samma boken där jag blir intervjuad och där de här vittnesbörden finns, så intervjuar de också en så kallad kristen akupunktör. Som vittnar om hur farligt det är med den österländska akupunkturen. Han säger sig vara frälst, andedöpt, karismatisk kristen. Men och samma tid så säger han att om man bara håller sig till den europeiska traditionen så är det inte farligt alls. Jag ska hitta det där kapitlet. Därför att han försvarar det här. Han säger att det är så kult, det var farligt mycket av vad han gjorde innan han blev frälst. Men efter att han blev frälst så fortsätter han med akupunktur. Bara att han önskade skilja det från den teorin som han hade förut, som var den kinesiska. Och därför säger han att kunskapslösa kristna säger nej till alternativ medicin, säger han. Även när han berättar att det har varit andekrafter som har verkat genom honom i de här traditionella metoderna, så vill han fortfarande försvara att använda metoderna, bara inte teorierna. Han säger också att påstå att man måste ta avstånd från all alternativ behandling därför att det skulle vara befängat med okulta krafter är grov oförstånd, rätt och slätt. Och så säger han att han benäktar inte att delar av homeopatin och akupunkturen som praktiseras är okult, men därmed att avvisa de vetenskapliga förklaringsmodellerna är ett stort språng, menar han. Så man skyddar sig bak pseudovetenskap. Man säger att det här är vetenskapligt. Men det vore okej om man bara stimulerade nervpunkter. Om man bara var ute efter en svag smärtstillande effekt. Men om man behandlar någonting mer så måste man använda den samma meridianen. Och säger att det inte är farligt därför att andemakter kan inte komma in i kristna. Om inte vi inbjuder dem. Så säger han att om du går till läkare så måste du också veta vad sorts tro han har. Och det vore ju gott och gott med en kristen läkare, men vi kan inte fråga elektrikern, rörläggaren, bilmekanikern, alla vad sorts tro de har om det de driver med deras, om det är helt naturliga saker. Så du kan ta emot penicillin från en läkare utan att bli influerad av hans tro, men du kan inte gå till en alternativ behandlare som tror på en massa andliga saker i sin behandling och inte bli influerad av det, tror jag. Man måste vara försiktig. Då kan vi ta nästa bild. Här ser man hur örat används i akupunktur. Och då tror man att på samma sätt som kroppen är ett mikrokosmos av makrokosmos, så gentar det här sig att örat är igen ett mikrokosmos av kroppen. Så att alla punkter i alla meridianer som finns i kroppen finns också i örat. Och då kan man behandla sjukdomar bara vid att sticka i öronen och få samma effekt. Att alla kroppens organ finns i örat. Det här ska ha varit använt i Kina, skriver man, i flera tusen år. Jag vet inte hur säkra de källorna är, men det kan vara att det har varit brukt i Kina i flera tusen år. Men det blev först använt mycket i Europa efter 1969, tror jag det var. En franskman tog upp den här tekniken och kallade för auriculoterapi. Men det är precis samma filosofi som all annan akupunktur, bara att man håller sig bara till örat på samma sätt som zonterapeuterna håller sig mest till fötterna. Kan vi ta nästa bild? Så jag har lust att se några ord om hypnos. Jag nämnde att jag blev lite fascinerad av det när jag fick rekommendera det av en föreläsare på universitetet, att det kunde vara nyttigt. Men det är ju faktiskt en teknik där man överlåter kontrollen över sitt sinne till en annan person. Om du vill sluta dricka till exempel. Ja, nu är det tid för julbord, nu ska vi gå, ska vi ha kalas med kollegorna. Och jag ser ut mig alltid full, så nu måste jag ha hjälp med det här. Så går man till en som praktiserar hypnos. Och så säger han, jag kan hjälpa dig. Och så får han dig ner i en trans. Och när du är där så berättar han för dig att nästa gång du ser alkohol så blir du jätterädd att ha en sup av det där. Därför att du tror att det vill göra någonting med dig. Eller han kan putta in, du vet aldrig vad han stappar in i dig. Sån sorts teori som blir liggande där. När du vaknar tillbaka den här transen så vet inte du vad som pågått. Men nästa gång du ser alkohol så, nej, nej, ska jag inte ha. Du vet inte varför, det finns en irrationell fruktan där som har lagits in i ditt inre av en terapeut. Och du vet inte ens vad han gjort. Du bara vet att du avskyr alkohol. Det är så de vittnar. Så kan du sluta röka. Putta in någonting. Jag läste i den boken, minns jag, där jag var student. Hur simmare var hypnotiserade att simma så snabbt därför att de var hypnotiserade. De hade hajar bakom sig. Så de simde för livet. För att vinna den här konkurrensen. Så det här är farliga saker när man låter andra människor gå in på insidan och röra till det som finns i vårt inre människa. Jag är mycket skeptisk i de här teknikerna, även om jag vet att de har ansetts vara rena i sitt bruk inom medicinen, inom psykiatrin. Så tror jag man skulle inte låta andra människor komma på insidan och göra saker som du inte har kontroll med. Och som inte Jesus är överlåtna till Jesus. Och som, jag tror inte det här är en teknik för själavård. Det har sina okulta rötter. Kan vi ta nästa bild? Och Frans Anton Mesmer som utvecklade det här, han var mycket intresserad i det okulta och drev med det här som en sorts märklig praxis hur han kunde hypnotisera människor till att göra allt möjligt. Och det här är ju underhållning nu på tv. Man ser hypnotisörer som får folk att göra de märkligaste saker. Det som är intressant är att hypnos, det är inget nytt att ha varit hos människor i alla tider, tror jag, som en del av magin som människor håller på med. Och det betyder inte att jag tror alla psykiatriker som håller på med det här är trollkärlor och shamaner eller sånt där. Men jag tror att rötterna till den här metoden ska man vara lite skeptisk emot. Om vi tar nästa bild så ser man också att i en bok som heter Nytt lys på medicin, en bok som blir utgiven på norska, en norsk läkare som heter Wilhelm Scheldrup. Han skriver att sammanhanget mellan akupunktur och hypnotisk trans har utan tvivel varit känd av kinesiska akupunktörer. Alltså att det finns ett sammanhang här. Han säger att det är nog en del av förklaringen på att bestämda akupunkturtekniker har varit hemliga. Mästaren ville bara lära bort dessa tekniker till de av hans elever som han fann tillräckligt mogna och moraliskt försvarliga. Det finns alltså en mer okult tradition inom akupunkturen. Och i samma boken, jag vet inte hur tillförlåtliga de där studierna är. Men han visar då till studier både i Norge och i andra länder som visar att bara kanske runt 20% av en normalbefolkning är mottagliga för en verklig djup trans i hypnos. Och man talar ofta om ämna till att bli suggererad eller suggestion, hur öppen man är för suggestion och sånt där. Men han säger att det vanliga är att kanske bara 20% är öppna för det. Men så har man gjort studier, säger han. Jag vet inte hur vetenskapliga de är, men han säger åtminstone det i den här boken. Att under akupunkturbehandling så blir alla 100% blir mottagliga för den här djupa transen. Om det vore så är det riktigt tydligt att det finns en link här mellan det att överlåta kontrollen över sin inre människa och det att underlägga sig en behandlare som använder de här andliga teknikerna som kinesisk traditionell akupunktur innebär. Ta nästa bild. Så säger han att sannolikt har det blivit upptäckt att akupunktur blev missbrukat i ett sådant okult sammanhang med syfte att förorsaka politiska intriger eller även komplott mot kejsaren. Vi har idag inget helt tillfredsställande alternativ till att förklara vad som egentligen händer under akupunkturbehandling, säger han, som är läkare och akupunktör. Och det är det man kommer tillbaka till gång på gång. Vi har inget tillfredsställande alternativ att förklara. Vi kan ta nästa bild. Zonterapi. Vad är det? Många säger att det startade med Charles Fitzgerald som levde runt på slutet av 1800-talet fram till 1904. Han var läkare, han experimenterade med att stimulera fingrarna så kunde man uppnå effekter andra platser i kroppen. Till exempel ser man här hur han behandlade lumbago, ryggsmärtor, med att ta handen runt en kam, runt någonting skarpt och klämma till så att stimuleringen insidan av fingrarna här skulle hjälpa mot ryggsmärtor. Han behandlade tandpina när man kunde bara sätta de här klämma ytterst på fingrarna, kraftigt på fingrarna. Så kunde man behandla tandpina. Eller man kunde sätta gummiband runt enskilda fingrar för att få specifika effekter. Och det var lite märkligt. Det fanns mycket märkligt på den här tiden. Men jag tror inte han utvecklade det här i någon sån väldigt okult modell eller någonting. Men senare så har andra personer tagit upp det här. Så vi tar nästa bild. Så finns det en dam som heter Eunice Ingham som levde från 1889 tills 1974. Och hon är den som kallas för den moderna zonterapins moder. Därför att hon gjorde en modell där hon säger att de här meridianen som finns i kroppen, de ändar i fotsolorna och de ändar i händerna. Och det finns 10 av meridianerna, de ändar i alla tårna och i alla fingrarna. Så gjorde hon en karta över fötterna där man kan se alla kroppens organ representerade. Då kommer vi ta nästa bild. Och det är grundlaget för det som kallas zonterapi idag. Det finns ju massor av böcker, det finns massor av erbjudande. Det här är en väldigt ofarlig teknik som inte har några biverkningar, som är väldigt enkel, som du kan utföra på dig själv. Och här ser vi en bok från ICAs bokförlag. Men det här är inte okulta förlag. Det här är bara dagligdags allmänt giltiga och fina tips och tricks och hur du kan må bättre och så vidare. En bok från utgiven här i Sverige om zonterapi för bättre hälsa. Nästa bild. Man säger ändå att det här är gamla tekniker och det är möjligt, men så använder man till exempel bilder här från läkarens grav i en pyramid i Egypten. Och man säger att här de klämmer på tårna, det här måste vara zonterapi. Det här bevisar att egyptierna drev med zonterapi. Jag tycker det är lite och dra det lite långt kanske, de här historiska källorna. Men det var mycket magi i Egypten och det kan gott tänkas att det var även var använt zonterapi där. Men det används ofta som en argument för att det här är en gammal egyptisk teknik. Så säger man att det har varit använt i Kina. Ta nästa bild. Och då menar man alltså att man inte bara kan behandla utan också diagnostisera sjukdomar genom fötterna. Därför att de här meridianen som går genom kroppen, som ändrar i fötterna, Det betyder att om det finns en obalans långs en av de här meridianerna, om ett organ är sjukt, så vill det manifestera sig långs den här meridianen. Och ändpunkten för den meridianen vi var i fötterna. Och då kan man palpera, då kan man känna att här finns det någonting. Här finns det ett ömmande punkt, eller här finns det någonting som inte är som det ska vara. Så kan man ställa en diagnos. Och när man redan är där på det punktet som är ömt, så vet man att det här måste ju vara ändpunkten för den här meridianen. Då kan man massera den här punkten, och så upplever då patienten att då blir balansen rätt igen med yin och yang, och qi flödar ohindrat, så blir man, så tillfrisknar man, så blir man bra. Det är teorin. Nästa bild. Därför så har man sådana kartor som det här. Det var där Eunice Ingham var först ute här i västen med att göra en sån karta, att hon gjorde karta över fötterna. Man kan se hur alla organen är representerade under fötterna. Om man ser det, så det verkar ju inte som det stämmer helt heller, att några organ har lika olika placering på olika kartor. Så det i sig är ju lite mystiskt då, att olika behandlare opererar med lite olika kartor. Men i grova träck så finns det mycket gemensamt. Och man tror då att alla de här meridianerna som ändrar i fötterna representerar hela kroppen. Nästa bild. Om man läser lite i litteratur, så har man till exempel i en, man brukar ofta namnet reflexologi, därför att zonterapi, det, då tänker man kanske att den får bara massage, eller att det bara är någon sorts nervbanor, muskler, någonting man behandlar där. Men ett namn som blivit mer och mer brukt om zonterapi, det är ordet reflexologi. Och det är läran om reflexerna. Och då är det inte nervreflexer, utan då är det de här andliga, metafysiska reflexerna. Och i en bok som heter The Art of Reflexology, så säger författarna att reflexologi har definitivt förbindelse med akupunktur, shiatsu och akupressur. Enligt akupunkturen har kroppen 12 par meridianer, det känner vi nu. Och även 2 särskilda meridianer kända som kärlen, den trippla kroppsvärmaren och det här. Dessa utgör tillsammans kroppens energisystem som arbetar för att bevara hälsan i organismen. Dessa meridianer är kanaler som energin i universum cirkulerar genom och håller universum och kroppen i harmoni med varandra. Och så står det vidare, reflexologer arbetar också med akupunktur och akupressurpunkter, men bara med dem som finns på fötterna. Ska vi ta nästa bild? Och så säger samma författare, för att den mänskliga organismen ska fungera med optimal kapacitet måste energin flöda ohindrat, och yin och yang energierna måste utfylla varandra. Här har vi den balansen mellan yin och yang, att qi måste uppenbaras med balans mellan yin och yang. Reflexologi öppnar kanalerna för energin så att klienten får fysisk, känslomässig och mental energi. De specifika teknikerna för att trycka på fötterna skapar kanaler för den helande energin som cirkulerar till alla delar av kroppen. Helande energi. Och så säger man vidare, fötterna representerar ett mikrokosmos i kroppen. Alla organ, körtlar och andra kroppsdelar finns utlagd som ett arrangemang på fötterna. Våra fötter spelar en viktig roll för vår andliga välvärda. Här berör man det andliga. Nu är det inte bara snack om fysiska sjukdomar, utan också vårt andliga välvärda. Fötterna håller oss i kontakt med jorden. Och är därför vår förbindelse mellan vårt jordiska och andliga liv. De håller oss i kontakt med jorden, bokstavligt och symboliskt. De är, nu kommer det, vår grundval och vårt fundament och vår kontakt med jorden och energierna som flödar genom den. Då tar vi 5 minuters rast. Ja, då tar vi nästa. Man har lite udda teologi också, tycker jag, i den här boken. Så säger man, man börjar till och med uttala sig om ting som händer i Bibeln. Till exempel så skriver de här författarna om när Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Så har du en förklaring på även det. Därför att de säger att om Jesus tvättade lärjungarnas fötter, var det för att visa dem den extremt viktiga kopplingen mellan fötterna och solar plexus. Visste du inte det? Men Jesu gärning var framför allt tänkt att skulle väcka de konstruktiva energierna i solar plexus hos lärjungarna. Sådana saker skriver man. Att även Jesus, kan höra det här, även Jesus var en healer. Har du inte hört att han var i östern? Har du inte hört att Jesus var i Indien? Jesus lärade utav gurus i Indien hur han skulle hela människor. Därför kom han inte innan han var 30, och därför att han var i Indien. Han lärde sig de här teknikerna. Så har man förklaring på allt. Så säger man att om du läser i Bibeln, de har inte hela historien. Därför att de vet, då skriver de inget om Jesu resa till Indien och östern. Men utan vi har sanningen. Så bry dig inte om Bibeln, den är för smal. Och det, här har du, det här är varför Jesus, det är rätt, Jesus tvättade disciplens fötter. Ja, lärjungarnas fötter. Han gjorde det, men här har du grunden, här är varför. Nästa bild. Och man hörs tala om den här kundalini-ormen. Jag nämnde det om dessa chakrorna, om den kundalini-ormen som går uppåt i ryggen. Och även inom reflexologin eller fotzonterapin så talar man om kundaliniormen och chakrorna och de här krafterna. Så vi tar nästa bild. Så säger, först kan man säga vad Bert Yoga Jonsson skriver i en bok om yoga, meditation och reinkarnation. Så säger hon att varje form för paranormal eller okkult förmåga är betingat av att kundalinikraften har blivit aktiverad. Kundalinikraften är den här ormen. Och ju högre denna kraft reser sig upp genom eterkroppens olika chakra, där har vi det, chakrorna, desto högre andliga egenskaper vill framträda hos människan. Och så säger de i The Art of Reflexology, Kristus tvättade lärjungarnas fötter med det syfte att väcka kronchakrat över huvudet för att väcka de andliga energierna. Därför att man har en teori om att chakrorna går inte bara uppåt, de går också neråt. Så att, därför att det här finns ju en spegling, är det inte fantastiskt? De här 7 chakrorna som går från korsbenet till huvudet, de går också neråt. Så att du får 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, då blir det högsta chakrat under fötterna. Så tror man att man genom att stimulera fötterna så kan man stimulera kronchakrat, det högsta chakrat. Högsta nivån av kundaliniormen. Och det hänger också tillsammans med healing. Ofta så kan man bli lite förvirrad när man hör om olika former för healing. Man talar om i tidningar och så vidare, så skiljer man inte mellan kristna som är för sjuka och healers. Och även i många kristna sammanhang så är det en oklar gräns. Åtminstone i Nordnorge där jag bor. När Lars Levile Stadius stod i sin väckelse där för många, många år sedan, så tog han ett kraftigt uppgör med alkoholen. Och det var bra, därför att väldigt många, speciellt från samiska befolkningen, låg under för alkoholism. Och väckelsen måste vara nykter. Så han tog ett kraftigt uppgör med alkoholen. Men han tog aldrig ett skickligt uppgör med all okkultismen som fanns i norra Sverige, norra Norge och Finland. Så på Nordkalotten så finns det fortfarande massa märkliga saker. Jag upplever på sjukhuset där jag jobbar att ofta jag hört när folk är sjuka så säger de, kan inte någon ringa till en som läser? Och menar de då? Nej, de menar inte en som ber i Jesu namn, utan de menar en som använder psalmer eller bibelord eller formulär som de kan läsa över telefon och så blir de friska. Och det här finns även läkare som tror på det här, sekulära läkare. Som jag minns, jag jobbade på en avdelning hvor en av överläkarna var helt övertygad om att därför att de hade ringt någon läsare så var hela det rummet, var det ingen av patienterna som hade smärtor efteråt. Det här var ju fantastiskt. Och självklart, det kan finnas de som går under namnet läsare också, som ber i Jesu namn. Självklart kan det vara det. Men det här är en mix, en oklar gräns. Ofta så är det, jag har även fått e-post från läsare som har frågat mig därför att de säger att jag har skrivit lite på nätet om helande och sådär. Så säger de, har du några bibelord som är kraftfulla att använda när vi läser? Jag måste säga, det är inte bibelorden, det är Jesus. Jag kan inte ge dig något formulär därför att det är Jesus som helar. Och orden talar om Jesus. Och orden måste föra till Jesus, annars har vi inget. Vi kan inte använda ordet som trollkarlens formular eller så, någonting hemligt, mystiskt, märkligt som vi kan använda för att hela människor. Det är magi. Men våra verkligheter är gränser, säger Alec Forbes i en bok. Våra verkligheter är gränser som ska överskridas. För vi har alla varit upphov i och att dela en enda energi. Vilken vi lever, rör oss och är till. Är någon som känner den där? Vem är det vi lever, rör oss och är till? Ja, det är Kristus. Men här talar man om Tao. Här talar man om den stora andliga kraften i universum som vi rör oss, som vi lever, rör oss och är till. Och så säger man också att man har heller inte särskilt fulla insikt eller kärlek om man bara kan acceptera en enda troslära. Och det går igen hela vägen. Det är därför vi kristna är så svåra. Det är därför vi kristna är så fula och äckliga och trångsynda och allt möjligt som är fel. Därför att vi kan bara acceptera en troslära. Vi är bara Jesu lära. Vi kan ha olika teologier, men det är Jesu lära, det är ordet. Vi kan ha olika åsikter om små skillnader och hur man ska tolka ting i ordet. Men det är Jesu lära. Och där är vi väldigt, väldigt lite toleranta. Jesus var den mest intoleranta personen i universum när han stod upp och sa att jag är vägen. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det var intolerant sagt det. Så han är vår förebild. Nästa bild. Om man hör vad de här healerna säger så kan man till exempel höra på vad Harry Edwards sa. Han var en känd engelsk healer. Edwards sa att alla former för spirituell healing är likadana, det vill säga att det kommer från Gud. Healare lyder Jesu befallningar som är från Gud om att bota de sjuka. Healare har inte själv botande krafter utan det är bara mänskliga redskap för att utföra den gudomliga planen under rättledning av Guds agenter, änglar och döda andar som är utvalda till att genomföra hans befallningar. Här har vi den mixen. Om att Jesus sa gå ut och bota de sjuka så säger man att det här, det vi gör är ju exakt vad Jesus sa. Vi går ut och botar de sjuka. Men en helt annan ande. Och man har även inte Guds andes kraft utan Guds agenter kallar man dem. Och då talar man om änglar, döda andar. Rakt in i okkultismens värld. Nästa. Och så säger de faktiskt i en bok här som heter Naturmedicin att rättledaren, de här andarna som man ber om att hjälpa sig genom en sån healingprocess kan faktiskt besätta dem och överta under transen så att de senare inte kan komma ihåg vad de själva har gjort när de kommer till sig själv igen. Så det är inte ovanligt att en healer går in i en sorts trans därför att man inbjuder en ande att komma in i sin kropp och hila genom mig. Så åkallar man onda andar, kan vi säga. Man tror det är änglar. Man tror det är olika sorts hjälpare i den andliga världen. Så man säger, kom in. Besätta mig. Kom in i mig så att du kan flöda genom mig. Och så går man in i en trans och man inte vet vad som sker. Och så förmedlar man den här andekraften. Nästa. Och man säger rakt ut att för att kunna fatta vad healing är måste vi acceptera den energimässiga förståelsen av människan. Så här kommer det igen, den här människosynen att människan och till sjunde och sist egentligen bara är en energifält. Att det är auran, att det är människan som en del av universum, som en del av chi. Och så säger man att healing är i sin natur en aspekt av den andliga energin. Nästa. Och så säger de att de flesta spirituella healare går in i ett transtillstånd, det har vi sagt nu. Men det kan vara så att det inte märks av åskådare eller även patienter. Målet är att få kontakt med sina andliga rättledare. Den som spiritisterna jämför med den bibliska skyddsängeln. Så här handlar det om att kontakt med andar hela tiden. Nästa bild. Men det är inte healaren som botar, det är det anden som gör. Då menar man inte den heliga ande, utan anden. En healer använder ofta andliga hjälpare, det vill säga inte fysiska väsen som änglar, andar, gudar, döda personer eller hjälpardjur. Så det är helt vanligt att man tror till exempel att människan har hjälpare, att olika människor har olika Jag läste på en svensk webbsida som heter synsk.se. Där stod det hur hon hade haft en dröm. Hon kallade sig själv för en häxa. Hur hon kunde se vilka hjälpare människor hade. Hon hade en dröm där hon kom in på en buss och där såg hon alla människor satt rakt vid sidan av varje människa. Så satt ett djur. Är det inte fantastiskt? Det hjälper djuret. Någon har en hund, någon en katt, kanske en antilop, jag vet inte. Men det säger någonting om egenskaper som den här människan har och vad den här människan kan förmedla i det andliga. Vi tar nästa bild. Så därför så måste vi vara lite försiktiga när man talar om healing. Så är det väldigt ofta att tala om att förmedla kraft. Men det är frikopplat från Jesus och från ordet och från den heliga ande. Även om man använder bibelord, även om man talar om Gud, man talar om änglar, så är det en annan ande. Det måste vara, som Linda sa så bra igår kväll, det måste vara kopplat till Jesus. Om vi tar det bort från kopplingen till Jesus så har vi ingenting. Utan honom kan vi ingenting göra. Ingenting. Utan att vi förblir i vinträdet så är vi ingenting. Inte alls. Och ingen andra heller kan förmedla andlig kraft från Jesus om inte man bekänner sig till Jesus och ber till Jesus och använder Jesu namn helt öppet. Använder Guds ordet öppet. Inte därför att det är magiskt, inte därför att det har kraft, utan därför att det är Jesu ord i hans församling, att det är Jesus själv som talar till oss. Halleluja. Då måste vi säga lite om homeopati, därför att det är ju väldigt många som tror att det måste vara helt okej. Okay, därför att det är ju örtmedicin. Det är ju naturliga preparat använd utan biverkningar. Utan biverkningar. Väl, vore det så enkelt så vore det bra. Jag har inget, som jag sa, inget mot att äta en ört som gör att du känner dig bättre om inte det är en... Om det inte finns gift i den örten. För det kan det också vara. Man ska vara lite försiktig också. Därför att det finns massa naturläkemedel. Eller så kallade naturläkemedel. Som innehåller många massor av verkmedel. Som vi inte har översikt över. Och inte allt är lika bra för hälsan. Därför att man tar plantextrakt och så vidare. Som inte har varit forskat på. Och man tjänar massa pengar på det här. Så man ska inte stoppa i sig allt möjligt. Även om det inte är andligt. Man ska vara lite försiktig. Men homeopati, det skiljer sig från vanlig örtmedicin. Det var så något jag fick lära när jag började läsa homeopatisk litteratur. Ta nästa bild. Men det finns massor av artiklar om hur fantastiskt det här är. Även här i Dagens Medicin, som är en tidning för hälsovårdpersonal. Den finns även på svenska. Då är det medicin med C självklart. Men här är den norska varianten. För några år sedan så stod det här. På första sidan så stod det att nu var det dokumenterad effekt av homeopati. Jag tänkte, oj, vad är det här för en studie? Det måste jag titta på. Så tar vi nästa bild, så ser vi att den här homeopaten som då har fått ta sin doktorsavhandling på homeopati, han har gjort då försök där han ser på om homeopatisk medicin har effekt. Och han menar då att kunna bevisa att homeopatisk medicin givna till barn ger färre luftvägsinfektioner. Men så har de tagit också en grupp som har fått homeopatisk medicin utan konsultation hos homeopaten. Därför att homeopater använder alltid lång tid när de talar med patienternas sinne. Därför att de vill ställa en diagnos utifrån sin filosofi. De måste bedöma vad slags personlighet den här personen har. Och så vill de ge medicin utifrån en mer holistisk värdering. Men när man gav homeopatisk medicin till de här barnen på samma indikation som de som fick den här konsultationen, så var det ingen skillnad på de som inte fick behandling. Så det han faktiskt dokumenterade var att om du har en konsultation hos en homeopat som kan vara en timme och blir gentagen flera gånger, så upplever patienten sig tagit hand om. Så upplever patienten att det blir färre problem med förkylning och infektioner. Och det är ju inte alls konstigt. Nu menar jag inte med det att säga att homeopati inte kan verka. Därför att om vi är kristna och tror på en andlig verklighet, så är det klart att om det finns andliga tekniker, så jag ska vara den sista att säga att inget av det här fungerar. Att zonterapi visar sig fungera för någon, det är ju ingen argument att det här inte är andlig. Jag vill säga tvärt emot. Så länge det inte finns en enda nerv i kroppen som går långs de här meridianerna. Så länge det inte finns ett enda blodkärl som går den här riktningen. Så länge det inte finns en enda förbindelse mellan det punktet under fotsolorna och hjärtat eller vad du än behandlar. Så skulle du det bara få oss att tänka att här är någonting fel. Ja, men tänk om vi inte har upptäckt än de här förbindelserna. Och det är möjligt, det finns ting vi inte har upptäckt än. Men då måste det vara möjligt att forska på det. Göra experiment utifrån naturvetenskapliga principer. Experimenten måste vara reproducerbara. Man måste kunna få till det här utan den här andliga livsåskådningen. Annars är det bara någonting annat. Nästa bild. Homeopati var... Det blev utvecklad av Samuel Hahnemann. Han levde från 1755 till 1843. Han var starkt influerad och inspirerad av Paracelsus, som var en sorts blandning av läkare, trollkar. Han drev med alkemi, han drev med olika saker av magi. Och han kom först upp med den här uttalande, nästa bild, om att lika behandlar lika. Simila similibus curentur. Och det var någonting som Samuel Hahnemann hämtade från Paracelsus. Och Samuel Hahnemann själv var en aktiv frimurare, väldigt influerad av det okulta, hade stort intresse för det okulta och var väldigt intresserad i okulta tekniker. Bara, vi tränger inte gå i djupet på det här, jag bara tog med från Läkemedelsverket i Sverige, där det står lite om att det finns regler i Sverige om att det inte är tillåtet att till exempel behandla barn som inte fyllt 8 år med homeopati i Sverige. Och det står också att det finns heller ingen naturvetenskapliga studier som visar att användning av homeopatiska läkemedel är utan biverkningar. Bara så det är sagt, det här från Läkemedelsverket. Och det är inte tillåtet att ge när man till exempel i förlossning, cancerbehandling och så vidare. Och så säger man också då i nästa bild, så säger man att råvarorna som används i homeopatiska läkemedel, framförallt växt, djur, mineralextrakt, andra råvaror som används är gifter, hormoner, mikroorganismer, såsom exempelvis bakterier och svampar. Säger man att registrerat homeopatiskt medel ska vara förtunnat åtminstone 10 000 gånger i Sverige. Och det är en grupp homeopatiska medel som är registrerade som homeopatiska läkemedel. Därför att man vet vilken substans som finns i preparatet. Och det är inte godkänt att det fungerar, utan det är godkänt att det finns den här mängden av det här kända stoffet, verkmedlet, i det här medicamentet. Så man har registrerade homeopatiska läkemedel som är förtunnade 10 000 gånger. Och det är den lägsta koncentrationen som är tillåten. För de allra flesta läkemedel som används, åtminstone i Norge, tror jag alla är förtunnade åtminstone 1 miljon gånger. Och det står också att ett frilistat homeopatikum är en del av 1 miljon delar. Alltså ett D6-preparat. Så att, var ligger det här? Och då ska vi göra en liten sak här. Ta nästa bild. Man använder alltså principen similia similibus curentur, som då betyder att likadan behandlas med likadan. Samuel Hahnemann menade till exempel att där som man var kvicksilverförgiftad, så kunde man behandla kvicksilverförgiftningen med kvicksilver. Därför att det som förorsakade den här förgiftningen vill också vara det bästa botemedlet. Det verkar inte helt logiskt, men han kom på den tanken därför att det visade sig att kinin som används på den tiden mot feber, det gav också feber hos en person som inte var sjuk. Så han gjorde en teori om att ett läkemedel som kan orsaka ett symptom hos en som är frisk kan användas för att behandla samma symptom hos en som är sjuk. Men om du ger en som är kvicksilverförgiftad, rent kvicksilver, då sänder du honom rätt i graven, så det kunde han inte göra. Utan han behövde att fridestillera den helande kraften i kvicksilver utan bivirkningar. Så han behövde ha den helande kraften i kvicksilver, men inte den toxiska eller giftiga delen av kvicksilver. Och det var då han kom upp med den här teorin om potensering. Och alla homeopatiska läkemedel är potenserade. De flesta är potenserade enligt D6 eller högre, vilket betyder 1 miljon gångers förtunning eller mera. Ta nästa bild. Nu ska vi göra en liten experiment här. Jag har tagit med en kopp kaffe. Jag tänkte att någon, de dricker så mycket kaffe som blir rent förgiftad av det. Då kunde man ju tänka sig att man kunde behandla det med kaffe. Det vore logiskt. Så jag tänkte jag skulle demonstrera hur man gör homeopatisk medicin utav kaffe. Då har jag kaffe i den här koppen. Och när man ska göra ett homeopatiskt preparat, då måste man göra de här förtunningarna. Man måste, och det kallar man potensera. Varje gång man förtunnar så potenserar man, då förstärker man kraften. Så om jag har kaffe i den vita koppen. Om jag tar en deciliter vatten här, det är en deciliter. Så tar jag med den här sprutan, en 10 milliliters spruta. Så tar jag här 10 milliliter gott svenskt kaffe. Så sprutar jag den i den här koppen. Nu ser det mer ut som öl. Men det här är en D1-preparat. Den är förtunnad 10 gånger. Det som är väldigt viktigt är att jag skakar den här lösningen varje gång. Då sker det någonting mystiskt. Ja, ni skrattar ni, men det här görs varje gång. D1-preparat, det är allt för starkt. Man kan inte använda det här på patienter. Så då måste vi först göra dem till ett D2-preparat. Så tar jag en deciliter med vatten här, bägare nummer 2. Och så tar jag 10 milliliter av den första preparatet. Och så tar jag det upp i en deciliter vatten. Då är det mera som inte ens äppelsider. Det här är D2-preparat. Så nu är det 1%. I den förra så var det 10%. Nu är det 1%, en hundradel. Men det är fortfarande bara ett D2-preparat. Olagligt att använda i Sverige. Så då tar vi en deciliter till. Och så tar jag 10 milliliter av D2-preparatet. Här. Då är det plötsligt ser det ut som rent vatten. Då är det 1 promilla. Och så måste vi skaka. Och varje gång så förstärks energin. Det här görs helt seriöst. Och så tar man. Fortfarande är det bara D4, det är ju D3, det är ju inget. Vi tar en deciliter till. Så tar vi 10 milliliter här av D3-preparatet. Mixer så där. Vips, det var D4-preparat. Ja. Men vi måste fortsätta. Det här är bara D4. Så om detta vore ett registrerat homeopatiskt preparat i Sverige så var det tillåtet om man kunde dokumentera väldigt noga att det här var ett läkemedel som inte skulle vara särskilt toxisk. Men det finns bland de registrerade homeopatiska läkemedel. Men nu ska vi gå emot de fria. Så där har vi ett D5-preparat. Så där. Det tar lite tid att göra de här, men så har man mycket till slut som man kan göra miljontals piller utifrån ett kopp kaffe. Här. Nu har vi ett D6-preparat. Det är 1 miljontedels kaffeupplösning. Och enligt homeopatin så är det här mycket starkare effekt än att använda rent kaffe. Och när man tittar på en homeopatisk medicin så är det vanligtvis D6 räknas för att vara ett väldigt svag homeopatisk medicin. Så vi måste fortsätta. Så nu gör jag en deciliter här. Så tar jag 10 milliliter av D6-preparatet. Och så blandar jag ihop D7. Skaka lite. Så här, nu måste jag ge mig. Det är snart inte mer vatten. Men vi förstår principet. Så där. Vi kom till D8. Sådär, och skaka. Men även D8 är ett väldigt svagt preparat. Om du tar nästa bild. Och nästa. Och nästa. Och nästa. Och dit. En till. Det är inte ovanligt att ha till exempel D15-preparat. Då är det 15 gånger här. Visst du tar D30. Det är så mycket som 1 kvintiljon. Kände du det talet? 1 kvintiljon. Det är ett tal med 30 nollor. 1 kvintiljon. Det är inte ovanligt. Då är det en verkligen stark homeopatisk medicin. Därför att den är potenserad 30 gånger. Och det här är seriöst. Det står också i den boken jag berättade om. Om en som drev med homeopati, hon tog det att använda så starka potenser därför att det var så stor kraft i dem. Ja, vi kan skratta, men det här är inte skratt för dem som håller på med det. Det är verklig allvar för dem. Och det finns de som använder det 100. 100 nollor. Men även om det här var ett D30-preparat. Så ni som har läst kemi vet att Avogadros tal är någon som huskar det. 6,023 gånger 10-23. Det är hur många molekyl som finns i en molar lösning. Det betyder att om du har en vanlig lösning som är en molar. Det är starkheten på den här lösningen. Och du gör homeopatisk medicin som har D30 av den. Då är du från 10 i 23 till 10 i 30. Då har du gått 1 miljon gånger förbi hur många molekyl som fanns i den lösningen. Det betyder att 1 miljon liter av den ursprungliga, av den färdiga medicinen vill inte innehålla så mycket som ett enda molekyl av det ursprungliga. Även säger man att detta är den starkaste medicinen. Därför blir det väldigt svårt när man säger att ja, men det här är ju nu naturvetenskapligt förklarat. Och det säger också en av de här kristna som blev intervjuad i den här boken. Säger att ja, men man måste ha respekt för den vetenskap som Samuel Hahnemann gjorde när han upptäckte svingningarna. Svingningarna. Ja, vilka svingningar. Det måste vara de här krafterna. Och man hör även kristna hänvisa till de här teorierna som om Samuel Hahnemann, han var ju en vetenskapsman. Även en kristen behandlare som blev intervjuad i den här boken, han spurgade, men var inte Samuel Hahnemann okult? Och det var han, även hans broder var jätteokult. Men vi måste ha respekt för det vetenskapliga arbetet som allt det som Samuel Hahnemann upptäckte. Därför man tror att det här är en upptäckt. Och det finns även de som säger att om man med kvantfysik så är det möjligt att förklara allt det här. Visa mig en seriös kvantfysiker som vill säga detsamma. Man använder vetenskapliga begrepp en masse för att förföra massorna. Då ger det ett sken av vetenskaplighet. När det inte finns vetenskaplighet i botten. Och lägg märke till, jag säger inte att homeopatisk medicin inte kan ha effekt. Det är inte mitt budskap. Om det är så att det finns andliga krafter i det här så är det klart det verkar för någon. En ting är placeboeffekten. Det andra är självklart att det finns andliga krafter. Det vet vi som är kristna. Men det är hela mitt budskap. Vi ska inte ta och äta allt som blir erbjudet oss på den andliga marknaden. Även om man är sjuk. Och jag har stor förståelse för att när man är sjuk så är man, efter ett tag så blir man desperat. Och många människor, de är så ledsna, de är så desperata så de söker helt andra källor än de ville gjort om de var friska. Men vi måste ta ett beslut innan vi är sjuka. Har vi inte tänkt att bli sjuka? Nej, det har vi inte tänkt att bli. Men vi måste ha ett beslut i vårt hjärta att min trohet är gentemot Kristus. Min trohet är mot honom. Och om ting som vi har upptäckt som är mekanismer i det skapade som inte är andliga, så kan Gud välsigna oss. Och det ska vi få höra på en workshop i eftermiddag, hur medicin kan vara en välsignelse. Det kan det. Verkligen. Penicillin har räddat tusentals på tusentals liv när man upptäckte vad den där svampen kunde producera. Men jag vill inte säga att allt i skolmedicin är bra. Det görs aborter, det görs aktiv dödshjälp i enkelt länder. Det är förfärliga ting som också görs i skolmedicinens namn. Jag står inte här som en representant som ska försvara allt som sker inom skolmedicin. Men jag vill säga att det är en klar skillnad på vad som är vetenskapliga principer. Vad som faktiskt är utforska naturen med Guds principer. Och göra reproducerbara experiment som kan visa att det finns mekanismer i det naturliga. Och till att gå in i det övernaturliga. Och där måste vi erkänna att det finns en gräns. Nästa bild. En norsk sjuksköterska som också driver med homeopati skriver i det norska sjuksköterskaförbundets tidskrift. Hon skriver att när denna energin, livskraften, kommer ut ur balans, uppenbarar den sig i organismen i form av symptom. Därför måste de homeopatiska medlen påverka livskraften dynamisk så att ni igen kommer i balans. Så är man helt öppen med det. Även i norska sjuksköterskaförbundets tidskrift så är man öppen med att det här är andliga krafter som är ut ur balans. Så man måste använda homeopatiska läkemedel för att få dem i balans. Och så säger man i en bok här att det är inte mikroberna eller virus eller bakterier, det är inte deras sjukdomsframkallande giftmedel på biokemisk nivå som orsakar sjukdom, utan deras intima natur, deras vitalkraft, själva deras själ. Och det är något dynamiskt. Så det är inte, om du blir förkyld så är det inte virus och de egenskaperna som virusen har att attackera kroppens celler, utan det är den vitalkraft som virusen har i sig. Som måste balanseras. Nästa bild. Homeopatin räcker faktiskt så långt att generellt bruka den inom medicin vore ett stort steg framåt mot tusenårsrike, skriver Schwarz, 1936, med en känd homeopat. Därför att homeopatin inte bara har betydelse för människans fysiska utveckling, utan också för hennes andliga utveckling. Den homeopatiska behandlingen frälser i verkligheten själar på detta sätt. Den hjälper med att förstöra det onda genom att skapa harmoni i de fysiska organen och därmed främja ett rent hjälpmedel för att intellekt och anden ska fungera. Homeopatin hjälper med att öppna det högre center för andlig och gudomlig inströmning. Nästa bild. Det står också i biografier om Samuel Hahnemann att han motstod Jesus, för han kallade han för svärmaren Jesus från Nazaret, som inte ledde det utvalet till den rätta visdomens väg. Han sa också att Jesus tog denna världs mörker på sig och blev till anstöt hos den eteriska visdomens vänner. Samuel Hahnemann var väldigt klar i sin tala. Han trodde inte på Jesus. Jesus var en svärmare enligt Hahnemann. Jesus tog mörker på sig. Han står för den mörka religionen. Han är en fiende av de eteriska visdomens vänner. Han är emot allt vi håller på med. Tro inte på honom. Detta är Samuel Hahnemanns egna ord. Jag blir lite ledsen när jag ser kristna, så kallade kristna homeopater och alternativbehandlare som blir konfronterade med de här sakerna och säger att ja, vi måste skilja teorin från praxis. Vad Hahnemann upptäckte, det var ju jättebra. Det måste ha varit en välsignelse för människan. Om man använder så ord som skapelsen. Gud är lagt ner i skapelsen. Jag blev inbjuden en gång till en gäng med alternativa mediciner för att tala om New Age. Inte hur jag kom dit, men jag blev inbjuden här för att prata om New Age. Och där var också en kristen fotzonterapeut, reflexolog. Han sa att jag är övertygad om att Gud har skapat de här zonerna under foten. Därför att när jag behandlar en urinvägsinfektion och jag trycker där så säger de att de blir bättre. Och det måste ju vara bra, därför de blir bättre. Och jag förstår att det kan vara svårt om du har upplevt att någonting har varit till välsignelse. Men man kan inte skilja de här okulta teorierna från praxis. Om vi vet att själv djävulen omskapar sig till en ljusets ängel, så måste vi inte bli förvånade om det faktiskt ser ut till att vara ljusa resultat ibland. Och det står ju faktiskt också om den förförelse som ska komma och förföra även de troende i den yttersta tiden. När jag ser runt mig hur många kristna, även pastorer och ledare, som har ingen som helst tvekan om att det är fullständigt okej att använda de här terapiformerna, så känner jag blir lite ledsen, därför att man vill inte undersöka. Det kostar för mycket att säga nej, för man tror inte på gudomligt helande. Och när inte skolmedicin kan hjälpa mig så flyger jag rakt till de här. För jag tränger bli omhändertagen och jag tränger behandling och så vidare. Nästa bild. Mot slutet så har jag också lyst att citera lite från den svenska läkartidningen. Är det många som har hört om den här artikeln? 1, 2, 3, 5, 6. Ja. Det finns inte många sådana artiklar i den vetenskapliga litteraturen. Det finns några enstaka fall. Ett väldigt viktigt bidrag kommer från en överläkare här i Sverige som skrev 1984 om specifik meditationspsykos, en analys av 9 fall. Han var överläkare i psykiatri. Han upplevde under kort tid att det kom in 9 fall av personer som var oerhört fyllda av fruktan, hade så kallade psykotiska erfarenheter med mörka makter efter att ha varit med om så kallad chakrameditation. Jag bara lyssnat att vi ska läsa tillsammans det första fallet. Det var 9 fall. Det finns, om du bara söker på nätet, så finns den här artikeln där. Av alla ting så är det en sån transcendental meditationsorganisation som har lagt ut hela artikeln på nätet. Men ta nästa bild. I februari 1983 uppsökte en 24-årig man mig för egenartade psykiska besvär. Han berättade att han vid 7 tillfällen lyssnat på en kassett med inspelade så kallade chakrameditationer. Avsikten var att han med denna teknik skulle minska sin tendens att spänna sig. Innan han fick sina besvär hade han fungerat tillfredsställande socialt samt skött sina studier vid universitetet. Inget missbruk förelåg. Han berättade att under en sådan övning plötsligt hade upplevt hur det sprutade energi som en stråle någon decimeter ut från symfysen. Dessutom erfor han vid sacrum, alltså korsbenet, en boll av energi. Det är ju här nere var kundaliniormen skulle komma. Så stor som en hasselnöt. Bollen övergick sedan till ett energiflöde som sakta steg upp genom ryggraden och successivt vitaliserade hela kroppen. Den steg vidare upp i huvudet och fram över pannan där den kulminerade som en explosion. Det är kronchakrat. Han tyckte att han såg energiströmmar som sprutade ut genom händer och fötter. Dessutom hade han visioner av ormar som steg uppåt från ljumskarna och ville bita honom i ansiktet. Nästa bild. Upplevelsen kom helt oväntad och förskräckte honom. Han kunde inte påverka förloppet. Under några dagar var han dock erotiskt stimulerad från att tidigare varit blyg. Tillståndet gick sedan över i negativ fas varvid han upplevde att en mörk substans trängde in i hans kropp från benen och ljumskarna. Fyllde bålen och hotade att krama ihop hjärtat så att det kunde stoppa. Han var rädd för att dö och vaknade flera gånger per natt då han upplevde sig attackerad av onda väsen. Han blev successivt tröttare, fungerade inte längre i sina studier och sökte desperat efter hjälp. Mannen lades en kortare tid in på psykiatrisk klinik där tillståndet uppfattades som psykologisk. Han fick en väldigt malaroltabletter utan effekt på tillståndet. Vid min hjälp med honom höjde jag dosen till 500 mg malarol per dag för att dämpa upplevelserna, vilka mig uppfattades av psykotisk valör. Då man inte kunde notera någon väsentlig effekt sattes malarol ut efter en månads behandling. De nattliga influensarna upphörde så småningom, men nattligt uppvaknande och hjärtpåverkan kvarstod. Nästa bild. Hur tolkas detta psykiatriskt? Det lignade mest på en akut paranoid psykos, men mannen hade god insikt i sitt tillstånd och talade om sina besvär med distans som om det vore en somatisk åkomma. Han beskrev besvären en effekt av kundalinistegring. Allt tal om psykologisk förklaring förkastade han. Somatisk status äger även normala, intellektuella, affektiva kontakten var god, liksom förtroendet i den terapeutiska situationen. Detta förde tankarna till pseudoneurotisk schizofreni, dock utan förekomst av andra symptom och så vidare. Hör till så, ja, panikångest, jagstörningar etc. Symptomatologin var extremt särpräglad. Patienten hade drag av psykos utan att vara övertygande. Alltså han verkade inte vara från sina sinnen. Han bara hade väldigt konkreta erfarenheter. Han verkade inte psykotisk, han bara hade psykotiska upplevelser. Frågan är om det var ett psykologiskt tillstånd av pseudohallucinatorisk hypnoid karaktär. Då bland annat neuroleptika inte hade någon effekt. Och neuroleptika är ju starka läkemedel som ska ta bort psykosen. I uppföljningen 8 månader var han mer aktiv med bättre stämningsläge. Han sov bättre men kände sig fortfarande plågad av mörka väsen. 8 månader senare. Och jag säger inte det här för att skrämma alla och säga åh, har du varit i akupunktur, du kommer att ha mörka väsen som plågar dig på natten. Nej. Vi har en mycket starkare ande i oss. Vi har den heliga ande i oss. Vi har Jesus i våra hjärtan. Men vi går inte frivilligt in på det där området. Det är mitt budskap. Vi får inte göra det. Och jag har så lyst att säga också att jag känner att det här handlar inte om att vi inte får lov, utan att allt det här är förfalskningar av den äkta varan. Vi måste bara vakna. Vi måste bara förstå att det här är fiendens förfalskningar av den äkta varan som finns i Jesus Kristus. Och jag kände så starkt när jag skulle på den här konferensen. Och jag började förbereda mig, så var det som den helige ande sa till mig, att temat för den här konferensen är inte det alternativa utan mitt alternativ. Det var som jag sa, att allt det här är bara som en scenridå bakom allt. Det är bara för att ni ska förstå att det finns en massa ting där. Det finns en massa saker som vi förföra även de utvalda. Men ni har alternativet. Ni har den äkta varan. Vi har den äkta varan. Nådgåvorna, den heliga ande. För varenda förfalskning så finns det någonting som är äkta. För varenda av de här teknikerna så finns det någonting som är den heliga ande. Som har kraft i sig, som är tusentals gånger så starkt. Men som inte ger nattliga uppvakningar av onda väsen som plågar dig. Och jag tror inte vi ska bli skrämda av det här. Att så många människor nu söker de här sakerna. Det betyder att den heliga ande drar på människor med en andlig längtan. Och jag känner när jag kommer nära till Jesu hjärta, så känner jag att det finns ingen ångest där. Han är glad. Han är glad för alla dessa människor som vill öppna sig för det andliga. Men de behöver få det äkta. Och där som den heliga ande säger att församling, jag ska väcka er. Ni ska se att ni har originalet. Allt det här är förfalskningar. Jag menar, du att allt som inte är läkarvetenskapen måste vara andligt? Nej, jag säger inte det. Men massor av det är det. Och vi måste vara försiktiga. Vi måste ha förmågan att testa, att pröva andarna. Se vad som är till Guds behag. Så måste vi se det, att det här är inte loss. Vi förlorar ingenting med att säga nej till de här sakerna. Det är svaga efterbildningar. Det är svaga avbilder av den äkta varan. Och därför känner jag också att det var så jättegott att få sitta här igår och få höra om hälsolövet. Få höra om hur det är en vision i den här församlingens hjärta att vara det alternativet. Och det är det jag kände. Jag satt hemma i den här veckan. Hör den heliga ande säga, det handlar om mitt alternativ. Jag gillar inte att prata om de här sakerna. Jag gillar inte att bli kallad expert på det. För jag är inte expert på det här. Jag har bara läst vad jag måste, bara för att kunna varna lite grann. Folk kan komma till mig och fråga, ja, hur är det med det? Hur är det med det? Udda olika tekniker. Jag måste säga, jag vet inte, undersöka. Jag undersöker bara vad jag måste. Därför att jag vill inte dvela vid de här sakerna. Jag vill dvela vid Guds ord. Jag vill dvela vid den heliga ande. Jag önskar att folk ska bli berörda av den heliga ande, av ordet, av Jesus. Det var snabbt mitt hjärta. Jag bara ser att det finns en ande som prövar att förföra Guds församling. Över hela Skandinavien, hela världen nu. Så är det en ande som försöker förföra Guds församling. Att säga att det här är okej. Och det är därför att det finns en sån brist på den verkliga andliga realiteten. Det finns en sån brist på den uppenbarade Jesus i församlingen. Det finns en sån brist på Guds närvaro. Även bland karismatiska församlingar så talar man om att nej, det är bara ordet. Vi ska inte tänka känslor. Vi ska inte tänka att nu ska vi be den heliga ande komma. Därför att man är så rädd för känslorna. Man är så rädd för att det här ska bli någonting udda. Vi behöver att Gud kommer och betjänar de kristna till ande, själ och kropp. Vi behöver tänka helhetlig. Det var inte fienden som uppfann den här holistiska saken. Det var Gud som skapade människan till ande, själ och kropp. Det är vi som har monopol på hela människan. För hela människan består inte av aura och kropp. Hela människan består inte av fysisk kropp, eterisk kropp, eterkropp, andlig kropp och chakror. Det är en förförelse som är över världen just nu. Hela människan består av ande, själ och kropp. Hela människan är uppenbarad i Bibeln. Och den verkliga människan är människan skapad i Guds avbild. Upprättelsen av människan i Guds avbild. Det är det handlar om hela tiden. Skulle inte ett folk söka sin Gud, står det i Bibeln. När de säger gå till andebesvärjare, gå till trollmännen, gå till alla de här sakerna som, men Gud sa till sitt folk att det är därför jag driver de här folken ut ur Kanaan. Därför att det här är vedervärdiga seder, det här är vederstyggliga seder för mig. Men ni ska inte röra någonting sådant. Det är inte för er. Det betyder inte att vi ska, jag går inte ut på mitt arbete och säger till alla de som inte är förälsade att orsa mig, håll dig undan akupunktur, håll dig undan det. Jag vill inte vara en sån nej-människa som går runt och bara åtvarar hela tiden, därför att deras största problem är att de inte känner Jesus. Synden är att de inte tror på mig, säger Jesus. När den heliga ande ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom, så är synden är att de inte tror på mig, säger Jesus. Vi tränger att se att många av de här alternativa, de är människor som verkligen önskar att hjälpa människor. Många av de här terapeuterna, jag har kanske skojat lite här idag. Jag menar inte att säga att detta är dumma människor. Att det här är människor som har onda hänsikter i sina hjärtan. Det är människor som bara har den mänskliga åskådningen blandad upp med andetro. Men om vi har den bibliska uppenbarelsen, om vi känner Jesus, om vi känner den heliga ande, så märker vi att det finns någonting mer. Det finns någonting äkta. Det finns någonting som är mycket starkare än allt det okulta. Och ju djupare människor kommer in i det okulta, desto mer blir de fyllda med fruktan. Men ju djupare vi kommer in i den heliga ande, ju mer drivs fruktan ut ur våra hjärtan. Därför att kärleken driver ut all fruktan. Och jag tycker det var härligt att höra Linda berätta hur de har varit på New Age-mässan även och bett för folk där. Och folk börjar gråta. Varför det? Därför att de känner att det finns en ande som är även starkare. Som är kärlek som driver ut fruktan. Som det finns en fader, det finns en Gud som är ännu högre än hela andevärlden som jag är så rädd för, som jag har så mycket ångest för, så finns det en Gud även högre. För ju djupare man går ut, det här är blindvägar. Gud vill att vi ska gå på den rätta vägen, den smala vägen. Och vid sidan av den vägen så finns det vägar som är rätt nära vår väg, men som inte är vägen. Men det är blindvägar. Och några gånger så är det bara en liten avvikelse från det sanna evangeliet. Och massor av kristna går på de där parallella vägarna. Men ju längre de går där, om de inte omvänder sig, om inte vi omvänder oss, går på den rätta vägen, så vill det gå längre och längre ut i mörker. Den blindväg som ändrar i det yttersta mörker. Vi ska inte dit. Vi ska gå på vägen till himlen. Närmare och närmare Jesus. Och det ska vi prata lite mer om i eftermiddag på workshopen. Hur vi som kristna ska leva den förvisselsen om att vi har svaret. Jag har inte alla svaren, men Jesus har svaret. Gud välsigna er.